Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag som sitter här, Anke Stavefelt. Och idag så har jag en gäst med mig. Välkommen Martina Nelson.
Tack så mycket.
Du får jättegärna börja med att berätta vem du är.
Ja, den stora frågan, vem är jag? Nej, men jag är psykolog och jobbar som verksamhetschef på Smart Psykiatri. Och jag jobbar med patienter som har ADHD och autism, både när det gäller utredning och behandling. Och sen är jag ute och föreläser och handleder chefer och ledare när det gäller just ADHD och autism i arbetslivet. Och sen kan jag väl nämna att jag har skrivit en bok på det här temat också, just som heter ADHD på jobbet, om hjärnan, forskning och strategier. Och den riktar sig då till medarbetare som har ADHD, men också kollegor, anhöriga och chefer och ledare. Det kan vara även skyddsombud, HR och sådär.
Och det är verkligen en jättebra bok, så jag kan varmt rekommendera den.
Mm, vad roligt.
Och idag så ska ju vi då prata just om ADHD och hur det här ter sig i arbetslivet. Men också såklart kopplar det här också då till rekrytering. Men innan vi kommer in på konkret hur det här påverkar rekryteringsprocessen och vad man ska tänka på och sådär, så skulle jag bara vilja ställa den första frågan kring, vad är egentligen ADHD?
Mm. Ja, men det betyder ju olika för olika personer, ska man ju komma ihåg. Har man träffat en person med ADHD så har man träffat en. För det tar sig så många olika uttryck. Men alltså, många brukar ju veta att det handlar just om koncentrationssvårigheter och svårigheter att sitta still eller rastlöshet och så. Men jag brukar beskriva mer utifrån att man har svårt att reglera olika funktioner hos sig själv. Det vill säga att man kanske har svårt att reglera energinivåer, vilket gör att man ena veckan har mycket energi och andra veckan är helt slutkörd och orkar ingenting. Och den regleringssvårigheterna kan också handla om svårt att reglera känslor, svårt att reglera impulser, aktivitetsnivå. Så allt det här gör ju att man fungerar på en ganska ojämn nivå. Och det blir ganska svårt för omgivningen att förstå, men du klarade ju det här ena veckan, men inte nästa vecka, vad är det här? Och det gäller ju också till exempel motivation, att man har jättemotiverat kanske i början av ett projekt och sen ebbar det ut och så har man inte samma energi eller motivation sen till exempel. Så det är just den här ojämnheten som brukar ställa till det så mycket också just i arbetslivet faktiskt.
Mm. Och varför är det här ett viktigt ämne att prata om överhuvudtaget, alltså ADHD i arbetslivet?
Mm. Ja, men dels vet vi ju att omkring, man brukar säga 3% av alla vuxna som har ADHD. Om du tänker på en arbetsplats, det är alltså 3 av 100. Det är många som är berörda. Det är inte bara den som själv lever med den här diagnosen, utan även anhöriga. Vi har kollegor, chefer, så att det är alla berörs av det här i arbetslivet på olika sätt. Så det är en del att det är så pass vanligt ändå. Men sen vet vi också att vi alla människor fungerar på olika sätt. Och om man har då ADHD så är det så viktigt att man har personer runt omkring sig som har kunskap om vad det här innebär och vad det inte innebär. För att undvika missförstånd eller feltolkningar till exempel och sådär. Och också för att kunna ge alla rätt förutsättningar i arbetslivet till exempel. För vi vet ju att om man får rätt förutsättningar utifrån hur just jag fungerar, det tjänar ju medarbetaren på, men också chefen, ledaren. Alla har allt att vinna på att se, ja, men det här är den här personen väldigt duktig på. Det här är den personen, det här har den här personen svårare för. Och det gäller ju alla, men det kan vara livsviktigt när det är någon som har en ADHD-diagnos för att det ska fungera. Mm. Så dels handlar det om att har vi kunskap om det här så kan vi ju jobba mer inkluderande i alla processer, i rekrytering, på arbetsplatserna, på hela arbetsmarknaden. Men vi minskar ju också risken för sjukskrivningar, att folk inte känner sig inkluderade i samhället på olika sätt. Så vi har ja, men vi har mycket att jobba med, tänker jag. Och som chef eller ledare så vet vi att här har vi en person med ADHD som faktiskt, när den får rätt förutsättningar, kan briljera kanske till och med mycket mer än någon som inte har en diagnos. För vi vet att det finns, jag skulle ju inte säga att ADHD på något sätt är en styrka eller en superkraft, och det är inte heller en sjukdom, utan det är ett annat sätt att fungera på. Men vi vet att det är många med ADHD som kan hyperfokusera när man hittar någonting som man verkligen brinner för och som man är väldigt intresserad av. Och det hyperfokuset, det är inte säkert att någon utan ADHD kan hamna i på samma sätt, till exempel. Men också det här att, jag brukar prata om två sidor av myntet, att en sak kan, vi säger, svårighet att fokusera, det kan ju leda till problem på jobbet, såklart. Men det kan också leda till att man är den som associerar mycket, tänker utanför boxen, är perfekt i sådana här brainstorming-sammanhang. Just för att man har de här associationsprocesserna som kanske tar bort fokus från här och nu, men som ändå kan leda till att man kommer på något som ingen annan har tänkt på.
Mm. Och jag tänker att det finns ju många myter när det kommer till ADHD. Och kanske fördomar, förutfattade meningar. Och vad har du för tankar kring det?
Ja, det är jättebra att du tar upp det. För det finns ju så mycket missförstånd och myter och fördomar. Till exempel att ADHD skulle handla om begåvning. Och det vet vi att så är det ju inte. Det som det finns studier på är ju att många... Alltså ju högre begåvning du har, desto senare i livet får du din diagnos. Och det kan ju handla om att man själv har hittat kompensatoriska strategier, att man hittat sätt att göra saker på som utifrån att man vet att man fungerar på ett visst sätt eller svårt för vissa saker. Ja, men det är ju en del. Sen finns det ju också...
Jag tänker till exempel på det som jag själv har trott tidigare innan jag lärde mig mer. Det var ju att ja, men om den här personen inte är, ja, men lite, har myror i brallan eller lite utåtagerande, ja, men då kan man inte ha ADHD.
Just det, precis. Att man har en stereotyp bild av vad ADHD är.
Mm.
Och det är ganska vanligt, tycker jag, att folk brukar inte... Det är ju en anledning till att många i arbetslivet inte vågar berätta att man har ADHD. För man är så rädd för att någon ska säga, till exempel, har du ADHD? Du är ju inte alls som min brorson som springer runt och aldrig kan sitta still. Du som är så strukturerad och organiserad. Mm. Och då måste vi komma ihåg att det här är... Det tar sig så många olika uttryck. Och det kan mycket väl vara så att den på arbetsplatsen som är, som ter sig vara den mest strukturerad och organiserade, men som faktiskt lägger all sin energi på det. Och när man sen kommer hem är helt utmattad och orkar ingenting. Och då kanske man tänker att nej, men den här kan inte ha ADHD. Men så är det ju inte. Utan det kan se så himla olika ut.
Mm. Och det tänker jag är jätteviktigt. Att man någonstans inte drar alla över en kam. Att har man ADHD så är man på ett visst sätt. Utan det här är ju väldigt individuellt. Och sen tänker jag också på att arbetslivet har ju verkligen förändrats de senaste åren. I och med digitaliseringen och hur vi gör och hur vi jobbar. Att vi jobbar på distans och så vidare ofta. Så att, och hur tänker du att det här påverkar?
Ja, nej men det är jätteviktigt. För att dels vet vi att ADHD inte uppstår i ett vakuum. Vi föds med vissa egenskaper och sätt att fungera. Men att miljön har så stor betydelse. Och då vet vi att dagens moderna arbetsmarknad ser väldigt annorlunda ut. Vi har till exempel Arbetsmiljöverket har ju kommit fram med olika trender som man har kunnat se. Och dels har vi det här med digitalisering och snabba omställningar. Och jag menar, det är man en person med ADHD och det plötsligt blir förändringar eller nu ska vi jobba på ett annat sätt, kan vara mycket, mycket svårt att hantera. Men sen vet vi också att vi förväntas vara mer självständiga idag. Att man ska driva sina egna projekt. Att det finns en större otydlighet i arbetslivet också. Man kanske knappt vet vad man har för arbetsbeskrivning. Man kanske får skapa sin egen roll och sådär. Och har man då ADHD och dels har svårt att hantera otydlighet på ett helt annat sätt. Eller man har svårt att sätta sina egna gränser. Ni vet att det här med att arbetslivet och privatlivet, gränserna suddas ut. Och det ställs så mycket egna krav på den enskilda personen idag. Och det vet vi att många med ADHD har svårare för.
Mm.
Och det hänger ihop med det vi kallar för de exekutiva funktionerna. Det vill säga organisera, planera, komma igång, strukturera, veta vad som är tillräckligt. För att jag menar, det är stor skillnad på om ens chef säger, ja men gör så mycket du kan och hinner. Och vad innebär det? Det kan vara att jag skriver 40 sidor och det kan vara att jag skriver 5 sidor. Eller det kan vara att jag letar upp varenda lilla referens och grottar in med varenda detalj. Eller också inte alls. Så att vi ser mycket mer av det och det blir mycket mer utmanande för många med ADHD.
Och jag tänker att det här är någonting som är utmanande för alla. Och det är ju det som du och jag pratade ganska mycket om också inför den här inspelningen. Att allt det här som vi pratar om och dels i arbetslivet men sen senare i rekryteringsprocessen också, är ju någonting som är bra för alla. Alldeles oavsett ADHD eller ingen diagnos eller någon annan diagnos.
Nej men verkligen, och så är det ju med allt det här att när vi också pratar om vad ska man tänka på, ja men då är det, brukar jag säga att det här saker som jag rekommenderar utifrån min erfarenhet och kunskap, det är ju sånt som är viktigt för alla men det kan vara livsviktigt för den med ADHD. Så att det ska man ju komma ihåg.
Mm. Och jag tänker också att det är ju inte kanske så ofta som man är bekväm med att lyfta det här. Att jag har de här utmaningarna, jag har de här styrkorna. Det innebär att jag behöver vissa saker för att kunna liksom prestera på ett jättebra sätt. Och hur ska man hantera det, tänker du? Och hur ska arbetslivet hantera så att det blir lättare för en person som, nu pratar vi ADHD, men det här är ju också viktigt för alla förstås, men hur ska man lyfta det här på arbetsplatsen? Eller hur ska en arbetsplats göra för att det ska bli lättare?
Mm. Ja, men där har man ju jättestort ansvar att tillsammans jobba för en öppenhet. Och jag brukar prata om att det handlar om att lyfta fram att vi alla människor fungerar på olika sätt. Vi alla har saker vi är väldigt duktiga på och vi alla har saker som vi är mindre bra på. Det måste vi erkänna för oss själva. Det är ju bara att se till sig själv. Jag vet att jag inte är bra på allting. Men när vi skolas in i och börjar jobba och från första intervju man går på, så lär vi oss att vi ska säga bara saker vi är väldigt duktiga på och så vidare. Men det stämmer ju inte. Så som chef eller ledare kan det till exempel handla om att säga, nej men vet du, det här är jag väldigt duktig på, men det här har jag mycket svårare för. Finns det saker som du också tänker att du är mer bra på och saker som du tycker är jobbiga till exempel. Så att den här öppenheten i alla led egentligen.
Mm. Och när vi kommer in på rekryteringsprocessen, så om vi börjar och vi tittar på de olika stegen i den, så om vi börjar med annonsen, där så pratade ju du och jag här i förväg om att det kan ju vara en stor fördel om man faktiskt där som arbetsgivare signalerar att man verkligen har en öppenhet för mångfald av olika och alla möjliga slag. Till exempel att man kanske formulerar sig någonting i stil med att ja, men vi värdesätter olikheter eller någonting. Så att man signalerar att det är inget konstigt att vi alla är olika.
Det tror jag är jätteviktigt.
Och är det någonting annat som du tänker just när det gäller annons? Vad ska man tänka på där?
Nej, men jag tänker att det där som du säger, men då måste man också, det måste ju börja med att man också förstår att det är viktigt att vi funkar på olika sätt, att vi kompletterar varandra. Tänk om alla på en arbetsplats skulle funka på samma sätt. Då skulle vi inte alls nå dit i nya idéer, nya sätt att tänka och sådär, som jag tänker att de flesta arbetsplatserna vill. Så att verkligen på riktigt tänka att vi ska komplettera. Men andra saker i annonsen som är viktigt, det är ju faktiskt att ge en tydlig bild av vad kommer det innebära för mig på den här arbetsplatsen. För då kan någon med ADHD faktiskt värdera på ett annat sätt. Men det här matchar mina egenskaper. Och sen ska jag inte säga att det är jättelätt. Alltså man jobbar ju alltid livslångt med en ökad självkännedom, vad som funkar och inte. Men det ökar ju förutsättningen att det blir en bra matchning. Att det här är förutsättningar som jag tror passar mig. Jag tror att vi kommer kunna absolut tänka att vi kan attrahera personer som funkar väldigt bra. Om vi också visar det här att vi ser att komplettera varandra är viktigt. Vi vet att det här kommer ingå i den här rollen. Vi jobbar utifrån olika sätt att fungera. Det är de här förutsättningarna man får. Och vi vill att alla ska nå sin fulla potential. För att det vi ser i forskning är att många med ADHD som inte får rätt förutsättningar når inte sin fulla potential. Det betyder att vi kanske har massa 3 av 100 som har en diagnos men som skulle kunna nå ännu mer, alltså prestera ännu bättre om de fick de här rätta förståelsen och anpassningarna som man kan behöva.
Mm. Och vi brukar ju prata om det, att det är ju viktigt att vara transparent i annonsen. När man beskriver arbetsuppgifter, när man beskriver vad som kan vara utmaningar, när man beskriver förutsättningar, och att man är tydlig utifrån att man beskriver på ett sätt som gör att det blir mer konkret, så att inte bara, ja, här är det viktigt att du är strukturerad. Ja, men vad innebär det då? Vad är det för typ av arbetsuppgifter som kräver det, till exempel?
Men det är jättebra. Och tänka verkligen på att, är det viktigt att alla är med på alla sociala sammanhang, eller är det att lägga in liksom krutet på vart är det vi ska nå? För att alla kanske inte uppskattar allt det, att vara med på fikan till exempel, inte för att det kanske kommer upp i annonsen, men jag tror att det är jätteviktigt så att det inte blir bara tomma ord. Det kan också vara under intervjun sen, att ja, men vad innebär social förmåga till exempel, det är viktigt, ja, och så vidare. Så det där tror jag är jätteviktigt när det gäller personer.
Definiera
och vara konkret och specifik.
Mm. Och det rimmar ju väldigt väl med att jobba kompetensbaserat. Så det är jättebra. Och om vi tar nästa steg, tänker jag, med att vi ska prata om. Och då är det intervjun. Och där så brukar ju vi vara väldigt måna om att den ska ramas in på ett tydligt sätt. Så att när, till och med innan intervjun, när man bjuder in till den, att man berättar att ja, men den här kommer att ta en timme. Vi jobbar kompetensbaserat, vilket innebär att vi ställer den här typen av frågor. Gärna förbereda kandidaten med att faktiskt skicka exempel på vilken typ av frågor som vi faktiskt ställer under intervjun. För att forskningen visar att det är bra att förbereda kandidaten på det här viset. Och det har ju ingenting med ADHD att göra.
Nej, utan, men ni jobbar ändå lite utifrån det tänket. Ja. Det är precis de sakerna som jag skulle ta upp. Att rama in, varför är vi? Vad händer nu? Vad kommer hända sen efter intervjun? Varför ställer jag de här frågorna jag gör? Alltså där tänker jag att ni redan tänker så, är ju ett sätt som många med ADHD behöver. Inte bara kasta sig in i första bästa fråga, utan nu kommer vi ställa så här. Vi kommer ställa de här frågorna på grund av att det kommer leda till att vi förstår bättre om det här är rätt förutsättningar och en arbetsplats som du tycker matchar dig och dina egenskaper och som vi anser är viktiga här. Så att det blir redan där att man förbereder på ett tydligt sätt. För jag vet att det är så många som kommer på arbetsplatsen och sen egentligen aldrig riktigt förstått vad det är man ska göra.
Vilket är så oerhört märkligt. Vi brukar säga det att ja, men många felrekryteringar handlar inte om att man egentligen har hittat fel CV eller bakgrund eller sådär, utan att man har inte gett kandidaten rätt förutsättningar att förstå vad man faktiskt har gett sig in på, så att säga. Mm. Så att, och intervjun, vi brukar också inleda den med att säga då, alltså när man väl är antingen då i en digital intervju eller på plats, att man då också ramar in det, att okej, vi har en timme på oss och jag kommer att börja med att ställa mina frågor. Och därefter så kommer jag berätta mer om rollen, och då får du också ställa de frågor som du kanske har. Och sen kommer vi att avrunda, och då berättar jag mer om processen och vad som är nästa steg och när du kan få besked från oss och så vidare. Hur tänker du kring det?
Ja, nej, men det jag tänker, det första som jag bara insåg här nu också, det är ju att där blir annonsen så viktig. För hur ska annars den här medarbetaren kunna ställa de här frågorna? Vad ska jag fråga om jag inte ens vet att i annonsen att det har framgått vad det är som förväntas av mig här? Nej, men så jag tänker att det här som du tar upp är ju viktigt för alla. Men ännu viktigare när man har ADHD, för där har man ofta svårt att själv se helheten, lyfta blicken, kanske också ibland att se nästa steg eller värdera om det här är något som ska passa mig. Så att ju mer konkret, ju mer, jag brukar säga, ta med medarbetaren på resan från första till sista steget. Och sen att kunna leva upp till det här också, såklart. För jag har ju sett så många som, ja, men vi jobbar med inkludering och sådär, men sen efter intervjun och vid onboarding så kanske man inte lever upp till det på arbetsplatsen. Så att det är ju viktigt att ha det här med sig hela tiden.
Mm. Typen av frågor man ställer, Vi brukar också säga det att ja, men en av de sämsta första frågorna man kan ställa under en intervju, men som är väldigt vanlig, är ju den här klassiken, berätta lite om dig själv.
Ja, det är så lustigt, för det är ju så många. Det är som att det blir, och det där blir ju väldigt svårt för någon med ADHD. Vart ska jag börja? Speciellt om dina tankar då associerar på 1000 olika saker som man skulle kunna prata om. Det i sin tur kan göra att man blir ganska ofokuserad. Och okej, var ska jag börja? Vad är viktigast nu? Vad ska jag lyfta fram? Så att det där, öppna frågor och ganska otydliga, det kan snarare skapa, för jag förstår ju att tanken bakom det är för att skapa den här lättsamma, vi sitter och pratar lite small talk på något sätt. Men det blir ganska stressande för någon med ADHD, för den har ingen aning om. Och tänk dig själv om det så att man har 1000 tankar och så ska man lyfta ut några av de här och så vet man inte vad rekryteraren vill ha. Det är ju jätte, alltså det kan leda till jättestort stresspåslag för någon som kämpar med att hålla ihop fokus på en fråga eller en röd tråd.
Och där brukar vi säga att ja, men först, en bra första fråga kan ju vara då istället, vad är det som gör att du är intresserad av den här tjänsten? Och sen senare under intervjun att man är väldigt specifik kring vad man faktiskt är ute efter. Mm. Kan du ge ett exempel på när du jobbade med den här arbetsuppgiften? Hur gjorde du då? Vart började du någonstans? Gjorde du det här självständigt eller tillsammans med andra, etc. Eller kan du berätta om ett tillfälle när du behövde strukturera upp en dag eller en process? Eller kan du, ja, den typen av frågor.
Det tror jag är superbra. Då blir det konkret också. Och den här personen kan dra sig tillbaka och bara så här, ja, det här var en situation. Då pratar man ju om det, inte 1000 andra saker. Och det blir konkret. Men det där tror jag är jätteviktigt.
Och då, förlåt.
Nej, men det känns som att ni jobbar väldigt alltså ADHD-anpassat skulle jag säga på många sätt. Så att det är superbra.
Det är ju den kompetensbaserade metoden. Så jag är ju jätteglad att den verkligen är bra för, ja, men för alla. Av alla möjliga anledningar. Och då handlar det ju förstås också om att de här frågorna, kompetensbaserade frågorna som vi ställer under intervjun, är ju direkt kopplade till kravprofilen som har tagits fram för att ringa in vem som faktiskt matchar rollen. Och där kan ju jag uppleva ibland i vissa intervjusituationer att en kandidat själv efteråt eller mot slutet av intervjun vid något tillfälle faktiskt har sagt att, men vet du, jag hör ju på de här frågorna att, men det här är inte för mig. Mm. Så, för att det blir så tydligt vad som faktiskt är viktigt i den här rollen.
Så att, det där är jätteviktigt då, så att det inte blir sen att det är fel person på fel plats eller att man trycker in en person i ett sammanhang som inte kommer passa på lång sikt. För det gynnas ju ingen av. Sen ska jag väl säga så att det är ju väldigt många, det är nog inte många rekryterare som vet om att personen som sitter framför mig har ADHD.
Nej,
eftersom det stora problemet är att många inte vågar berätta. Jag har ju varit med i forskning där vi har kommit fram till att det är väldigt många som man vågar absolut inte berätta i en annons eller vid en intervju. Inte under en provanställning, men kanske för några när man är fast anställd. Och det tänker jag är inte konstigt att det ser ut på det sättet, men jobbar man då utifrån att det spelar egentligen inte stor roll, för vi jobbar ändå utifrån det här sättet eftersom vi tänker att det är bra för alla, så kommer det gynna även den med ADHD.
Mm. Jag tänker att det här spelar ju inte heller någon roll vilken typ av tjänst man intervjuar för, utan den här typen av intervjumetodik funkar ju väldigt väl oavsett nivå på tjänst och så vidare. Och den andra delen som jag tänkte bara flika in här var att jag tänker att man också behöver vara väldigt noggrann med att i intervjun ytterligare förklara vem man söker och vad som är viktigt och vad som kanske kan vara en utmaning i vår organisation och i den här rollen. Och alltså lite mer detaljerat och ge konkreta exempel på det för att ge förutsättningar för kandidaten att själv göra sin bedömning. Dels såklart som vi sa i annonsen, men också under intervjun, att man djupare i det lite mer då. Mm. Och då kan det ju bli följdfrågor förstås från kandidatens sida. Mm. Hur menar du med det? Eller, ja, sådär.
Mm. Ja, men visst, alltså verkligen. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tänkte på en annan sak. Att vi har i vårt språk ganska mycket otydlighet faktiskt. Att vi kan till exempel säga, men vad tycker du om det? Och då kan en person, ja, men vad menas med det? Var är de här tre sakerna vi pratar om? Speciellt om du har en hjärna som tänker på 1000 olika saker som vi har pratat om under den här intervjun. Och då kanske ännu viktigare, vad tänker du om det här som vi pratade om kring steg 1, 2 och 3?
Mm.
Det är också en sån sak där man kan vara tydlig. Så otydlighet är svårare att hantera.
Mm. En annan sak som är intressant tycker jag att lyfta fram är ju det här med tester. Vi använder ju väldigt ofta, eller i princip alltid i rekryteringsprocessen, arbetspsykologiska tester. Nästan alltid tidigt i processen för att få möjlighet att identifiera den här inre potentialen som man inte kan se i ett CV till exempel. Och att göra tester har ju jag fått frågor kring ibland från väldigt så här medvetna kunder kanske, som säger att ja, men kan det här bli exkluderande för, och då i det här fallet då, kan det här bli exkluderande för personer med ADHD?
Mm.
Hur tänker du?
Ja, men där tänker jag så här, att vi förut så ingick det ju mycket alltså uppmärksamhetstester i neuropsykiatriska utredningar, det vill säga de utredningar man gör för att ta reda på om någon uppfyller kriterierna för ADHD eller inte. Och då visade det sig att de här testerna var ju att du skulle sitta 20 minuter och koncentrera dig på en uppgift. Och det visade sig att det var lika med slumpen, det vill säga att en person med ADHD kunde lika väl prestera jättebra på de testerna och vice versa. Så att det, de här testerna säger ingenting om någon har ADHD eller hur väl du ska klara de här testerna. Och det betyder ju att har man sådana här tester i rekryteringssammanhang som är under en begränsad tid, personen vet varför, personen är förmodligen väldigt motiverad till det här testet och tänker att det är viktigt. Då kan ju en person med ADHD mycket väl prestera jättebra på det där testet och hyperfokusera under en kortare tid. Men det kan självklart finnas någon med ADHD som inte kan det. Men jag tänker någon som inte har ADHD kanske inte heller kan koncentrera sig, för den blir stressad av det här testet. Och sen finns det de med ADHD som blir lätt stressade och kanske har svårt med sådana här sammanhang också. Men det är ju mer en individfråga som inte har med diagnosen eller så i sig att göra.
Mm.
Så jag tänker att det ska fungera bra.
Mm. Mm. Och de här moderna testerna är ju oftast inte så långa. Det tar ju, ja, men runt en halvtimme ofta. Så att då tänker jag att, för det har jag också hört från andra, och jag fick ju det bekräftat från dig tidigare, att det ska inte vara mer exkluderande än, ja, det är ju, oavsett diagnos så kan du ju ha utmaningar med att genomföra tester.
Ja, men visst, och sen är det väl bara att man får tänka på sådana saker som att det inte ska vara för långa instruktioner, att man då inte ska behöva sitta en timme eller flera timmar, även om det skulle kunna funka bra för någon med ADHD också, men den blir helt slut efteråt kanske, för det kräver mycket mer resurser att hålla sig fokuserad. Så man ska komma ihåg att ADHD handlar inte om att du aldrig kan fokusera, det handlar om att du inte kan styra fokus när det inte är motiverande eller andra faktorer.
Mm. Och där så tänker jag också att, precis som du var inne på, att det är också viktigt att förklara, och det är ju viktigt för alla, att berätta varför man har testerna överhuvudtaget. För att då kickar den här motivationen kanske in.
Ja, och det här är jätteintressant, för att vi alla behöver ju förklaring på varför vi ska göra vissa saker. För annars är man ju inte motiverad. Och har man då svårt, som jag nämnde i början, svårt att reglera motivation och faktiskt har svårare att motivera sig till saker man inte ser syftet med eller som inte är roligt till exempel, vilket man då har svårare för vid ADHD, så är det här jätteviktigt att alltid, allt vi gör, försöka besvara och kommunicera frågan och besvara frågan då varför.
Jättebra. En annan del som då och då ingår i en rekryteringsprocess är ju arbetsprover. Och det kan ju vara, de kan ju te sig på väldigt olika sätt. Men viktigt där är ju förstås att ett arbetsprov är direkt relaterat till det man faktiskt ska göra i den här rollen. Och det kan ju vara, ja, vi kan ta som ett exempel att, ja, men du ska jobba jättemycket i Excel. Och då kan man berätta för kandidaterna som kommer på intervju att i slutet av intervjun så kommer du få sitta i 20 minuter med att lösa en uppgift med hjälp av Excel. Eller att man har en redovisningsekonom som ska genomföra en uppgift på plats. Eller att man får ett case i förväg som man ska tänka till kring och redovisa väl på plats. Viktigt här är ju förstås att man ger alla kandidaterna förberedelser på att det här ska ske, hur det ska ske, tydliga instruktioner och att det blir samma förutsättningar för alla. Hur tänker du kring den här delen?
Ja, men jag tänker att det här är ju minst lika viktigt för kandidaten som söker. För då vet man att det här kommer förväntas av mig. Jag kommer jobba mycket i Excel till exempel. Och det ökar ju möjligheten att återigen det här som vi var inne på, att någon kanske är så här, det här passade inte mig. Eller också kan det ju visa att någon är helt öppen på intervjun och säger, vet du, jag kan inte Excel. Mm. Det blir ganska tydligt. Och då får man ju tänka, okej, men är det här ett krav som personen måste ha? Och så, där. Så jag tänker att sådana här arbetsprover, visst kan det ju vara så att många med ADHD är väldigt stress, alltså svår att hantera stress. Men det kan ju gälla personer utan diagnos också. Och arbetsprover ger ju ändå ett exempel, alltså man kan ju inte bli mer konkret egentligen, alltså annat än att prata om det, genom att, alltså ger man då ett arbetsprov, så blir det ju så konkret det bara kan bli.
Mm.
Så jag tror på det. Men precis som du säger, att rama in det. Varför gör vi det här? Att det är förberett. Och att det kanske redan står i annonsen att ett krav är att man ska kunna Excel.
Ja.
Till exempel.
Ja. Så att om man ska då ringa in allt det här som vi har pratat om, så handlar det ju väldigt mycket om att jobba strukturerat, att bjuda in kandidaten i den här strukturen, visa den, vara tydlig hela vägen. Och ja, hur, är det någonting annat som du tänker att vi har missat?
Ja, men du summerar väldigt bra. Men jag tänker tydlighet i alla led. Jag tänker den här röda tråden och inte bara, nu har vi så här i annonsen, utan vi behöver ha den här tydligheten och förutsägbarheten i annons, i rekryteringssammanhanget, vid onboarding och sen i på arbetsplatsen, så att man verkligen lever upp till det som man har sagt. Och sen, nej men precis, tydlig, ha kunskap om det här och också öka möjligheten att personen faktiskt vågar vara ärliga med sina egenskaper och sårbara sidor och styrkor genom att vara öppen och ja men, dels skriva i annonsen men också i samtalet, att vi ser att det här är viktigt så att man kan vara öppen med det från början.
Och det här låter ju som någonting som vi har sagt flera gånger, men jag vill verkligen betona det. Det här är ju jättebra för alla kandidater som söker jobb. Så att, ja, med det sagt så vill jag tacka dig jättemycket, Martina, för att du kom till Rekryteringspodden och pratade om det här väldigt, väldigt viktiga ämnet.
Ja, men stort tack att jag fick komma. Jag brinner ju för de här frågorna, så att det känns så roligt att ni lyfter det här. För det är ju ett sätt att faktiskt bli mer inkluderande arbetsmarknad för, så att den blir för alla.
Precis. Tack så mycket.
Tack.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.